We did not quite finish with the doctrine of the person of Christ this morning.
Vi har inte helt avslutat föreläsningen om läran om Kristus.
We had spoken of the three kinds of communication of attributes.
Vi har talat om de tre slag av egenskapernas meddelelse.
The idiomatic genus,
det idiomatiska slaget,
under which term we mean the concept,
och med denna term menar vi den tanken,
that all the human attributes and all the divine attributes belong to the one person of Christ.
Att alla gudomliga egenskaper och alla mänskliga egenskaper hör till denna enda person, Kristus.
The second type of communication of attributes we call the majestic genus.
Och det andra slaget av egenskapernas meddelelse kallades för det majestätiska slaget.
And under that term we understand,
och med denna term menar vi,
the idea that all the divine attributes are given to the human nature of Christ.
Att alla de gudomliga egenskaperna är givna åt Kristus som människa.
So that when we say today that Christ is present with us,
så när vi säger idag att Kristus är närvarande hos oss,
we do not only mean that Christ is present with us as God,
så menar vi inte bara att Kristus är närvarande ibland oss som Gud,
but that Christ as man is also with us,
utan att Kristus som människa också är med oss.
Christ as man rules over all things in heaven and earth.
Kristus som människa regerar över allting i himmel och på jord.
When he sat down at the right hand of God,
när han satte sig på Faderns högra hand,
that means that he began to rule over all things.
Så betyder det att han började regera över allting.
This is the way the Bible describes his sitting at the right hand of God.
Det är så Bibeln beskriver det när den säger att han sitter på Faderns högra hand.
But it cannot mean that he began to rule over all things as God.
Men det kan inte betyda att han började då att regera över allting så som Gud.
Because that he has always done from all eternity.
Det har han ju alltid gjort från all evighet.
But he sat down at the right hand of God according to his human nature.
Utan han satte sig på Faderns högra sida eller hand enligt sin mänskliga natur.
So that all the divine attributes really belong to the man Jesus.
Så alla de gudomliga egenskaperna hör till människan Jesus.
And when we come to the third type of communication,
och så kommer vi till det tredje slaget av meddelelse,
which we call the apotelismatic type,
som kallas den apotelismatiska slaget.
The Greek word apotelesmata,
och det grekiska ordet apotelesmata,
means official acts,
betyder offentliga handlingar.
Those things which were to be accomplished by Christ.
Såna saker som Kristus skulle utföra.
And under this heading, under this term we understand,
och med denna term menar vi,
that all the works that are done by Jesus,
att alla de handlingar som Kristus har gjort,
are done by this one person,
görs av denne enda person,
who is both God and man,
som är både Gud och människa.
It emphasizes the unity of the person,
denna term betonar personens enhet,
in relation to all the redeeming work of Jesus,
i förhållande till alla de återlösningsverk som Jesus har gjort.
The works of Jesus must not be divided between those that were done by a man and those that were done by God.
Vi får alltså inte dela upp Jesu verk på det sättet att vi säger vissa är gjorda av Jesus som Gud och andra av Jesus som människa.
He is the God-man.
Han är nämligen gudamänniskan.
Everything he does is the work of the God-man.
Allt som han gör är gudamänniskans verk.
Everything he does is what God does.
Allt vad han gör är vad Gud gör.
Everything he does is what man does.
Allt vad han gör är vad människan Jesus gör.
So that you never divide the person of Christ when you begin to speak of his work.
Så du får alltså aldrig dela upp Jesu person när du talar om hans verk.
Dr. Franz Pieper in his Christian Dogmatics,
Franz Pieper skriver i sin dogmatik,
it uses the John chapter 1, 1 John chapter 1 verse 7 as an illustration of the communication of attributes.
Använder sig av första Johannes, första Johannes 1:7,
which says the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin.
Där det står att Jesus Kristus Guds sons blod renar oss från all synd.
blood is a human attribute.
Och blodet, how did he use that passage?
To illustrate the communication of attributes.
Han använder detta ställe för att illustrera egenskapernas meddelelse. Det talas det ju om Kristi blod.
Yeah. The blood of Jesus is human. Blood is a human attribute.
Blodet hör ju till människan Jesus.
But the blood of Jesus is the blood of God's Son.
Men ändå är Jesu blod Guds sons blod.
So God in Jesus, God has blood.
Så i Jesus har Gud blod.
And this blood is able to cleanse us from our sin.
Och detta blod kan rena oss från våra synder.
But to cleanse from sin is not a human attribute, but a divine attribute.
Men att rena från synder är inte en mänsklig egenskap utan en gudomlig egenskap.
So the human nature contributes blood.
Så den mänskliga naturen, den ger blodet.
The divine nature gives the power to cleanse from sin.
Och den gudomliga naturen ger makten att förlåta sig rena från synd.
And so this blood, which is the blood of God and man,
så detta blod som är blodet från Gud och människan,
has divine power to cleanse us from sin.
Har gudomlig makt att rena oss från synd.
And this is an illustration of how the two natures of Christ,
och detta är en illustration av hur Kristi båda naturer,
work together to produce our salvation.
Verkar tillsammans för att ge vår frälsning.
And this whole doctrine is really not complicated.
Men hela denna lära är i verkligheten inte komplicerad.
It is really implied in the whole gospel account of Jesus' life.
Den är innefattad i alla evangelieskildringarna av Jesu liv.
The simplest Christian,
den enklaste kristen,
who believes that Jesus is what the Bible says he is,
som tror att Jesus är den som Bibeln säger att han är,
and that he has done what the Bible says he has done,
och att han har gjort det som Bibeln säger att han har gjort,
believes in the communication of attributes,
tror i egenskapernas meddelelse,
even if he has never heard that term,
även om han aldrig har hört det uttryckssättet.
Only when human reason begins to its work to try to explain the person of Christ,
bara när det mänskliga förnuftet försöker att förklara Kristi person,
in order to make it compatible with human reason,
för att göra det begripligt för det mänskliga förnuftet,
do we begin to have problems,
börjar vi att få problem.
And for that reason it is necessary for us to stress some of the statements of the Bible that give us a clear defense against the conclusions of reason.
Och därför är det viktigt att vi tar fram Bibelns klara påståenden som ger oss ett svar, ett försvar mot förnuftets invändningar.
Probably one of the clearest examples of the difficulty that human reason has with this doctrine.
Kanske ett av de klaraste exemplen på det problem som det mänskliga förnuftet hamnar i när det gäller denna lära,
is when we begin to speak of the death of Christ as the death of God.
Är när vi börjar att tala om Kristi död så som Guds död.
Some years ago I preached in one of the churches in Milwaukee.
För några år sedan predikade jag i en av våra kyrkor i Milwaukee.
And it was on a Good Friday.
Och det var på långfredagen.
And I, in my Good Friday sermon, said that when Jesus died on the cross, God died.
Och jag sa i min långfredagspredikan att när Jesus dog på korset, då var det Gud som dog.
After the service,
och efter gudstjänsten,
a layman came to the West Church office.
Så kom en lekman till kyrkokontoret.
Sakristian. He said to me, "You made a mistake in you misspoke yourself in your sermon today."
Och då sa han till mig att du sa ett fel i predikan idag.
And I said, "Well, that's all possible because that happens once in a while."
Då sa jag, det är ju möjligt att tungan har slintit.
What did I say that was wrong?
Vad sa jag då som var fel?
And he said, "Well, you said that God died."
Jo, sa han, du sa att Gud dog.
Certainly we can't say that.
Och det är förvisso det kan du inte säga.
Because God can't die.
För Gud kan ju inte dö.
Now we know that, of course.
Och det vet vi ju.
We saw that on the board before.
Det har vi sett här på tavlan förut.
Jesus is God and God cannot die.
Jesus är Gud men Gud kan ju inte dö.
But Jesus is man and man can die.
Men Jesus är människa och människan kan dö.
He has a body and a soul that can be separated from each other.
Han har en kropp och en själ som kan skiljas åt.
So I had to explain to this layman that I had not misspoken myself.
Så jag fick förklara för denne lekman att jag har icke missboken, jag har inte slintit med tungan.
That I meant what I said.
Utan jag menade verkligen vad jag sa.
And finally he was convinced that it was true that God had died when Jesus died on the cross.
Och till slut så förstod han att det var sant när jag sa att när Kristus dog så dog Gud på korset.
The Bible speaks that way.
Så talar Bibeln.
It says that when the Jews killed Jesus, they killed the Prince of Life.
Bibeln säger att när judarna dödade Jesus så dödade de livets furste.
That they crucified the Lord of Glory.
De korsfäste härlighetens herre.
And in Acts 20:28,
och i Apostlagärningarna 20:28,
Paul says that God purchased the church with his own blood.
Säger Paulus att Gud har köpt församlingen med sitt eget blod.
So that there we are told that God has blood.
Så där får vi veta att Gud har blod.
And that God's blood was shed for men.
Och att Guds blod utgjöts för människor.
Which is simply another way of saying that God died for men.
Vilket i själva verket bara ett annat sätt att säga att Gud dog för människan.
But human reason always finds that difficult to understand.
Men det mänskliga förnuftet finner alltid detta svårt att förstå.
But faith simply says when Jesus died on the cross, he was the God-man.
Men tron säger helt enkelt att när Kristus stod på korset så var han gudamänniskan.
He did not stop being God when he was nailed to the cross.
Han slutade inte att vara Gud när han korsfästes.
Just as he did not stop being man when he ascended into heaven.
Lika lite som han slutade att vara människa när han for upp i himmelen.
Everything he does, the God man does.
Allt vad han gör, det gör gudamänniskan.
That may be a little hard for our human reason to understand.
Det kan vara lite svårt för vårt mänskliga förnuft att förstå.
The words are not hard to understand.
Men orden är inte svåra att förstå.
And we can simply believe what they say.
Och vi kan tro vad orden säger.
And thank God that such impossible things were really done in order to provide salvation for us.
Och tacka Gud för att en sådan omöjlig sak verkligen utfördes för att skaffa frälsning åt oss.
And so we say that when Jesus was born.
Och så säger vi att när Jesus föddes.
God was born.
Så föddes Gud.
When Jesus suffered.
När Jesus led.
God suffered.
Så led Gud.
When Jesus obeyed the law,
när Jesus lydde lagen,
this was God's son who was made under the law.
Så var det Guds son som ställdes under lagen.
And this is what gives the work of Christ its great value.
Och det är detta som gör att Kristi verk har ett så stort värde.
Luther says in the Formula of Concord, or Luther is quoted in the Formula of Concord.
Luther citeras i Concordieformeln,
where in those words. Which are quoted.
Och i dessa ord som citeras.
He says that if only a man died for us.
Säger han att om bara en människa hade dött för oss.
Then we are not saved.
Då är vi inte frälsta.
Only if God died for us.
Bara om Gud dog för oss.
Only if God's blood was shed for us.
Bara om Guds blod utgjöts för oss.
Is the work of Christ really sufficient to take away the sins of the whole world?
Är Kristi verk tillräckligt för att ta bort hela världens synd?
And this is why it is so important that we hold fast to the doctrine that he is both God and man.
Det är därför det är så väsentligt att vi håller fast vid läran att han är både Gud och människa.
And we can only thank God that such a great miracle was done for our salvation.
Och vi kan bara tacka Gud för att ett så stort under blev gjort för vår frälsning.
Closely associated with the doctrine of the person of Christ.
Klart nära sammanhängande med läran om Kristus
is also the doctrine of the Holy Trinity.
Är läran om den heliga treenigheten.
The doctrine of the Holy Trinity from earliest times.
Läran om den heliga treenigheten är från tidigaste tid.
Was viewed as the touchstone by which Christians could be distinguished from non-Christians.
Prövosten enligt vilken man kan avgöra vilka som är kristna.
And what is by which we can decide between by which we can distinguish between Christianity and false religions.
Vi kan genom denna lära skilja mellan kristendom och falska religioner.
This is so very clearly illustrated by the first three creeds of the Christian Church.
Och det är ju klart illustrerat av de första tre trosbekännelserna i den kristna kyrkan.
This is the chief doctrine that is confessed or emphasized by the apostolic and the Nicene and the Athanasian creed.
Det är den främsta läran som framhålls i dessa tre trosbekännelser, den apostoliska, nicenska och athanasianska.
In our time, this doctrine too has come under sharp attack on the part of unbelieving theologians.
Men också denna lära har i vår tid attackerats kraftigt av moderna teologer.
The more radical simply denounce it as a piece of antiquated nonsense.
Who?
The more radical.
Jaha, det som är mera radikala, de angriper denna lära som nonsens.
The American preacher Fosdick, for example,
och en amerikansk predikant Fosdick,
says that the doctrine of the Trinity is a piece of mathematical nonsense.
Säger att trinitetsläran är en del av matematisk nonsens.
That no person can really believe that.
Ingen vettig människa kan tro en sån.
Even
sak.
If he says he believes it.
Även om man säger att han tror det.
Because one cannot be three.
För ett kan ju inte vara tre.
And three cannot be one.
Och tre kan inte vara ett.
But we can see how ridiculous, how foolish such a statement is when it is made by somebody who claims to be a Christian.
Men vi kan se hur dåraktigt ett sånt påstående är av en person som påstår att han är kristen.
Because the Bible teaches this doctrine very clearly.
Ty Bibeln lär ju denna lära så klart.
The Bible says that God is one.
Bibeln säger att Gud är en.
It also clearly speaks of the three persons as being different from each other.
Men den talar också om de tre personerna så som skilda från varandra.
The more conservative among the unbelieving theologians,
de otroende teologer som är mera konservativa,
are drifting more and more into what is we call a modalistic monarchianism.
De glider mer och mer över till en position som vi kallar för modalistisk
monarchianism.
Ja, monarkianism.
By the term monarchianism, they really mean unitarianism.
Med termen monarkianism menar man unitarianism.
Simply means that there is only one person in God.
Det vill säga att det i Gud bara finns en enda person.
But they say Father, Son and Holy Ghost are just three modes in which God reveals himself.
Men man säger att med Fadern, Sonen och den Helige Ande menas bara tre olika sätt på vilket Gud visar sig.
That they are really the same person appearing in different relationships.
Det är egentligen bara en enda person, samma person som visar sig i olika förhållanden.
And this view is also creeping into churches that claim to be Lutheran.
Oh ja, denna syn kryper också in i många svenska konfirmationsläroböcker, i lutherska kyrkor.
In the Concordia Sunday School literature,
och i litteratur från Missouri Synodens bokförlag.
Okay. The doctrine of the Trinity,
så framställs läran om treenigheten,
is presented in this way. As though the three persons of the Trinity,
på det sättet att de tre personerna i treenigheten,
are to be compared to one man,
bör jämföras med en enda människa,
who is a husband to his wife,
som är en make till sin hustru,
he is a father to his children,
fader för sina barn,
and an employer to his employee to his boss,
och anställd hos sin chef.
So it is the three persons of the Trinity are simply three relationships in which God stands to men.
Så de tre personerna i treenigheten skulle bara vara tre olika förhållanden som man kan stå i förhållande till människor.
He is our Father.
Han är vår far.
And so we call him God the Father.
Och därför kallar vi honom Gud Fader.
He is also our brother.
Men han är också vår bror.
And so we call him the Son of God.
Och därför kallar vi honom Guds son.
Just as we are sons of God.
Precis som vi är Guds söner.
And he works in our hearts in a spiritual way.
Och han verkar i våra hjärtan på ett andligt vis.
And so we call him his spirit.
Och därför kallar vi honom en ande.
Or God the Spirit.
Eller Gud anden.
But really in all three cases we are dealing with the same person.
Men i verkligheten så är det i alla tre fallen samma person.
Now, one of the axioms of modern theology, one of the so-called truths taken for granted by modern theology,
en av de sanningar som man tar för givet inom modern teologi,
is that the doctrine of the Trinity is a late development.
Är att treenighetsläran är ett sent utvecklingsstadium.
That it arose only after Christianity became a Gentile religion.
Att den växte fram först sedan kristendomen hade blivit en hedna religion.
Because as long as Jews dominated the thinking of the Christian church,
så länge judarna dominerade tänkandet inom den kristna kyrkan,
it was simply impossible to speak of a Trinity.
Så var det omöjligt att tala om en treenighet.
Because the Jews were monotheists.
Eftersom judarna var monoteister.
They believed that there was only one God.
De trodde att det bara fanns en Gud.
That there was only one person in God.
Och bara en person i Gud.
And any idea of a Trinity would have been looked upon them as blasphemous polytheism.
Och varje tanke på en treenighet var för dem en hedisk polyteism.
And therefore they say that Jesus could never have been a Trinitarian.
Och därför sa man att Jesus kunde aldrig ha varit en trinitarian.
And the disciples of Jesus who were Jews could not have been Trinitarian.
Och lärjungarna till Jesus som var judar kunde inte heller ha omfattat treenighetslära.
In fact, this is so completely taken for granted.
Detta tar man så för givet.
That one of the arguments that is always used for the late date of Matthew's gospel,
att ett av de argument som alltid används för att Matteus evangeliet skulle vara sent,
is that in Matthew's gospel Jesus speaks of Father, Son and Holy Ghost.
Är detta att Jesus i Matteus evangeliet talar om Fadern, Sonen och den helige Ande?
When he instituted holy baptism.
När han instiftar dopet.
But they say that Jesus could not have spoken of Father, Son and Holy Ghost.
Man säger att Jesus kunde inte ha talat om Fadern, Sonen och den helige Ande.
And Matthew could not have spoken of Father, Son and Holy Ghost.
Och inte heller Matteus.
Therefore, the gospel must have been written long after Matthew's time and long after Jesus' time.
Och därför måste detta evangelium ha skrivits långt efter Matteus tid och Jesu tid.
And this view is creeping into conservative circles in many places.
Och den här uppfattningen kryper också in bland konservativa grupper på många håll.
The Journal of the Evangelical Theological Society, for example.
En sån konservativ tidskrift som Journal of Evangelical Theological Society.
Yeah. I was going to say, which is a conservative magazine.
Conservative.
At least wants to be a conservative.
I varje fall vill den vara konservativ.
In a recent issue, had an article.
Innehöll nyligen en artikel.
Implying that the words of Jesus in Matthew 28:20 must have been edited.
Där det sades att Jesu ord i Matteus 28 måste vara sena tillägg.
The man does not deny that this is a correct report.
Den personen förnekar inte att det är en riktig rapportering.
But he implies that Jesus could not have said, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.
Men han menar att Jesus kan inte ha sagt att man skulle döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
But he said that's what Jesus meant, even if he didn't say it.
Men han säger det var vad Jesus menade även om han inte sa det.
And in this way he tries to save the truth of the report.
Och på det sättet försöker han att bevara sanningen i denna text.
But
when you're in here, have you seen that?
No, I'm interested the same thing.
Yeah.
But when you say that Jesus could not have said this,
när man nu säger att Jesus kan inte ha sagt detta,
then you are implying that the doctrine of the Trinity was not clearly known by Jesus.
Då menar man att denna lära kunde inte finnas så tidigt som på Jesu tid.
Now it's true that this baptismal formula in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost is not found anywhere in the New Testament in just that form.
Det är visserligen sant att just den formuleringen i döpande i Faderns, Sonens och den helige Andes namn finns bara här i hela Nya Testamentet.
It's the only place in the New Testament where we have those words put together just in that way.
Alltså det enda stället där de är sammanställda på precis detta vis.
But that ought not to trouble us.
Men det är inget problem för oss.
Because it's possible to find all kinds of passages in the Bible where Jesus spoke of God as his father.
Ty det finns ju en rad ställen i Bibeln där Jesus talar om Gud som sin fader.
And there are all kinds of passages in the Bible where Jesus spoke of himself as the Son of God.
Och en rad ställen där Jesus talar om sig själv som Guds son.
And why, as we said this morning, Why were the Jews so angry when Jesus said that he was God's son?
Och som vi sa på förmiddagen, varför blev judarna så vreda när Jesus sa att han var Guds son?
They knew that he was claiming to be God when he said that.
De förstod att han därmed menade att han var Gud.
That's why they said that he was guilty of blasphemy.
Det var därför de sa att han var skyldig till hädelse.
And again we know that Jesus spoke again and again of the Holy Spirit.
Och vi vet att Jesus också om och om igen talade om den helige ande.
I'm sure that there is not a person in this audience today.
Jag är säker på att det finns inte en enda person i denna sal idag.
Who cannot think of one or two passages at least in which Jesus spoke of the Father.
Som inte åtminstone kan erinra sig två ställen där Jesus talar om Gud som fadern.
Or of passages in which Jesus spoke of himself as the Son.
Eller ett ställe där Jesus talar om sig själv som sonen.
Or passages in which he spoke of the Holy Spirit as being a different person from himself.
Och ställen där han talar om den helige ande som en person skild från honom själv.
So if there are dozens of passages literally in which Jesus spoke of Father, Son and Holy Ghost.
Om det finns en rad ställen där Jesus talar om Fadern, Sonen och Anden.
Why shouldn't he speak of Father, Son and Holy Ghost in one passage at one time?
Varför skulle han då inte kunna tala om Fadern, Sonen och den helige Ande i ett enda ställe och om alla tre på en gång?
Do you really have to throw out much more of the New Testament than just Matthew 28:20?
Man måste alltså i verkligheten kasta bort mycket mer ur Nya Testamentet än Matteus slutet på Matteus 28.
And once people start revising the New Testament in this way,
och när man börjar att göra om Nya Testamentet på detta vis,
they have really overthrown the Bible as the foundation for our faith.
Så kastar man Bibeln över ända, Bibeln så som grundval för vår tro.
Another argument that we might take a brief look at,
ett annat argument som vi kort ska se på,
is a favorite argument of the Jehovah's Witnesses.
Är ett favoritargument för Jehovas vittnen.
And which we sometimes also hear from people who claim to be Christians.
Och som vi också hör från andra som menar sig vara kristna.
The Jehovah's Witnesses always emphasize that the word Trinity is not found in the Bible.
Jehovas vittnen betonar alltid att ordet treenighet inte finns i Bibeln.
That's true.
Och det är ju sant.
That word is not found anywhere in the Bible.
Det ordet finns inte någonstans i Bibeln.
But the Jehovah's Witnesses, for example, say that they believe in verbal inspiration.
Men Jehovas vittnen säger till exempel att de tror på verbal inspirationen.
But the term verbal inspiration is not found anywhere in the Bible either.
Men ordet verbal inspirationen finns inte heller i Bibeln.
The Jehovah's Witnesses say they believe in the virgin birth.
Jehovas vittnen säger att man tror på jungfrufödelsen.
But the term virgin birth is not found in the Bible.
Men termen jungfrufödelsen finns inte i Bibeln.
So those terms are not found in Scripture.
Så dessa termer finns alltså inte i Skriften.
But the doctrine certainly are found.
Men läran finns ju där.
One interesting sidelight might also be mentioned here in that connection. One interesting related point.
Ja, en annan punkt som hör i samman med det här bör nämnas också.
In the beginning of the Jehovah's Witness movement,
i början av Jehovas vittnens historia,
They always laid a great deal of stress on this, that the only real name for God is Jehovah.
Så betonade man ofta mycket kraftigt att det enda riktiga namnet för Gud är Jehova.
Jehovah is the name that we have to use when we want to speak of the true God.
Så när vi vill tala om den sanne guden ska vi använda ordet Jehova.
And that's why they took the name Jehovah's Witnesses.
Och därför tog man namnet Jehovas vittnen.
But it's strange that this name is never found once in the whole New Testament.
Men det är ju egendomligt att detta namn Jehova inte finns någon gång i hela Nya Testamentet.
And when the Jehovah's Witnesses make such a point of the fact that the word Trinity is not found in the Bible.
Och när Jehovas vittnen gör en så stor affär av att ordet treenighet inte finns i Bibeln.
We might point out to them that the word Jehovah is never found once in the New Testament.
Så kan vi påpeka för dem att ordet Jehova inte finns en enda gång i Nya Testamentet.
Strictly speaking, the word Jehovah is never found in the Old Testament either.
Och ska vi tala riktigt strikt så finns det inte heller i Gamla Testamentet.
I think that probably all of you know how the word Jehovah came into existence.
Jag förmodar att de flesta av er vet hur detta ord har uppkommit.
The name that God gave to himself when he spoke to Moses.
Det namn som Gud gav till sig själv när han talade med Mose.
Is written this way in Hebrew.
Det är på detta vis i hebreiskan.
That's simply the letter J-H-V-H.
Det är helt enkelt fyra bokstäver. Stäverna J-H-V-H.
The Jews originally wrote only with consonants.
Och judarna skrev från början bara med konsonanter.
They did not write out the vowel sound.
Man skrev inte ut vokalerna.
And later on, this word was never pronounced by the Jews.
Men senare så uttalades aldrig detta ord.
Whenever they got to this word, they called this word the unpronounceable name.
Man kallade detta namn det outtalbara namnet.
Whenever they got to this word, they said instead the Hebrew word Adonai.
Och när man kom till detta namn i texten så läste man ett annat namn, nämligen Adonai.
Which is the translated as the word Lord.
Och det betyder Herren.
So they never pronounced that name.
Så man uttalade alltså aldrig detta namn.
But as I said, they always pronounced the word Adonai instead.
Utan man uttalade ordet Adonai istället.
But when they put in the vowel points.
Men när man då satte in vokaler.
They put in the vowels for the other for Adonai.
Så satte man in vokalerna från ordet Adonai.
And when you read the consonants for this word.
Och när man då tar konsonanterna från det ursprungliga ordet.
Together with the vowels from the word Adonai.
Tillsammans med vokalerna för ersättningsordet.
Then you get the word Jehovah.
Då får du ordet Jehova.
We don't really know how the word was pronounced for sure.
Vi vet inte säkert hur ordet uttalades.
It was probably pronounced Yahweh.
Det uttalades förmodligen Yahweh.
And the Jehovah's Witnesses ought not to call themselves Jehovah's Witnesses.
Och så bör inte Jehovas vittnen kalla sig Jehovas vittnen.
But they ought to call themselves Yahweh's Witnesses if they want to be so finicky about finding the terms in the Bible.
Ja, och utan de borde då kalla sig Jehovas vittnen om de var så noga med att hitta just den bibliska termen.
Now, so both the word Yahweh and the word Adonai.
Så både ordet Yahweh och Adonai.
Mean Lord.
Betyder Herren.
In our English Bible, and also in the Church Bible from 1917.
Tittar man på kyrkobibeln så står det när det är översatt när JHVH står i grundtexten då står det Herren med stora bokstäver rakt igenom. När det bara står ersättningsordet Adonai så står det Herren med stort H och i övrigt små bokstäver.
All right, now he already said everything I was going to say. Now because modern theology so often takes for granted that the doctrine of the Trinity is a late development.
Den moderna teologin tar det så ofta för givet att läran om treenigheten är ett sent utvecklingsstadium.
It may be of some value for us to review some of the things taught in the Old Testament.
Så då bör vi kanske se efter och det är värde för oss vad Gamla testamentet säger.
Which clearly indicate that the Old Testament believers were not ignorant of the doctrine of the Trinity.
Som klart visar för oss att inte heller det gamla testamentliga troende var obekanta med treenigheten.
It is true, of course, that the doctrine of the Trinity is not taught as clearly in the Old Testament as in the New Testament.
Det är visserligen klart att läran om treenigheten inte lärs lika tydligt i gamla som i nya testamentet.
But there are many indications in the Old Testament that there is a plurality of persons in God.
Men det finns många ställen i Gamla testamentet som visar att det är en pluralitet i Gud.
At the same time, the Old Testament emphatically insists on the unity of God.
Samtidigt som Gamla testamentet betonar att det är en enda Gud.
And this is found in the earliest books of the Bible.
Och detta framkommer i Bibelns allra äldsta böcker.
Criticism, Bible criticism often tries to remove that truth from scripture.
Bibelkritiken försöker ta bort denna sanning från skriften.
By saying that all those passages that strictly teach monotheistic view of God are late passages.
Genom att säga att alla de ställen som strikt lär att det bara finns en enda Gud, det måste vara sena texter.
It is very commonly said, for example, that Moses was not a monotheist.
Man säger till exempel ofta att Mose dyrkade inte bara en gud, han var inte monoteist.
He was not a monotheist, but that Moses only taught people to worship one God.
Utan Mose lärde bara människorna att dyrka en enda gud. De skulle bara dyrka en, fast det fanns flera.
He believed that there were other gods.
Han trodde att det fanns andra gudar.
But that the children of Israel were supposed to worship only one.
Men israeliterna skulle bara dyrka en av dem.
That is said, for example, today in the Missouri Synod.
Det sägs idag också inom Missouri-synoden.
They say Moses was not, did not believe in the existence of one God.
Man säger att Mose trodde inte bara på att det fanns en Gud.
But he taught his people to worship only one God.
Men han lärde sitt folk att dyrka bara en Gud.
And strangely enough, however, criticism often reads the idea of a plurality of gods into passages which do not have, which do not teach it.
Och kritiken lär läser in the plurality of God. Läser in pluralitet i ställen som inte har denna lära.
And, but they try to show that originally the Jews were polytheist in that way.
Man försöker få fram att judarna från början var polytister.
Very often Genesis 6 verse 1 is 6 verse 2 is quoted in that way.
Man citerar till exempel Genesis 6:2 på detta vis.
There it says that the sons of God saw the daughters of men that they were fair.
Där det talas om Guds söner som såg att människornas döttrar var så vackra.
And they say that the term sons of God refers to minor gods.
Och då säger man uttrycket Guds söner betyder små gudar.
Others say that they are angels.
Och andra säger att det är änglar, som till exempel kyrkobibeln i en fotnot.
But here they say, well, here's an indication that the Jews were originally polytheists.
Och då säger man, här är ett ställe som visar att judarna från början var polytister.
But certainly all the passage means is the believers married unbelieving women.
Men vad stället betyder är bara att det var troende som gifte sig med icke-troende kvinnor.
But there are passages where there is an indication of plurality in God.
Men det finns ställen som visar att det finns en pluralitet i Gud.
One of those passages, Isaiah 45, verses 7 and 8.
Ett av de ställena är Isaiah 45:7-8,
which we looked at already this morning.
Och det har vi sett på redan denna morgon.
There it says, thou lovest righteousness and hatest wickedness.
Där heter det, du älskar rättfärdighet och hatar ondska.
Therefore God, thy God, has anointed thee with the thy throne, O God, is forever and ever. Is the first verse.
Ja, vi ska gå till Psalm 45. Det är den vi talar om nu. Psalm 45, inte Jesaja. Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen. Ditt rikes spira är rättvisans spira. Det är vers 7 i våra biblar. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.
Right now, evidently these words are addressed to God.
Det är helt klart att dessa ord syftar på Gud.
The psalmist is talking to someone whom he calls God.
Psalmisten talar ju till någon som han kallar Gud.
And then he says to this person whom he calls God.
Och så säger han till den person som han kallar Gud.
That God has anointed him.
Att Gud har smort honom.
So God has anointed God according to this text.
Så enligt denna text har Gud smort Gud.
Modern translations often try to get rid of that idea.
Nu försöker moderna översättningar komma ifrån detta.
And many English translations, for example, instead of saying thy throne, O God, is forever and ever.
Och många engelska översättare vill ha istället för att säga din tron, O Gud.
Your divine throne is forever and ever.
Så säger man, din gudomliga tron förbliver alltid.
And they say that these words were written and addressed to a Jewish king.
Så säger man, de här orden riktades till en judisk konung.
But the words are very clear.
Men orden är helt klara här.
The Jews said that that there was only one God.
Om judarna sa att det fanns bara en Gud.
Then we ought to be consistent too and say that no Jew would have called a king his God.
Då bör vi också vara konsekventa och säga att ingen jude kallade konungen Gud.
And it's strange that modern theologians do not cite this passage as an evidence for polytheism.
Och det är egendomligt att moderna teologer inte citerar detta ställe som ett bevis för polyteism.
Because here we really do have two persons who are called God.
Ty, här har vi verkligen två personer som kallas Gud, båda.
And in the New Testament we are told that these words are addressed to God the Son.
Och i Nya Testamentet får vi veta att dessa ord syftar på Guds sonen.
And this is already clear from the words in the psalm.
Och det är ju klart redan av orden i psalmen själv.
Because it says that God has anointed God.
Ty det står ju att Gud har smort Gud.
But the God who is anointed is Jesus Christ.
Och den Gud som har blivit smord är ju Jesus Kristus.
Because he is the anointed one.
Ty han är den smorde.
There may also be a vague reference to the Trinity in the last words.
Och det kan också vara en svag hänsyftning på treenigheten i de sista orden.
For it says here that God has anointed God with the oil of gladness.
Ty där står att Gud har smort Gud med glädjens olja.
Evidently, that must be a figurative expression.
Det är klart att glädjens olja måste vara ett bildspråk.
And in the New Testament it says that God has anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power.
Och i Nya Testamentet står det ju att Gud har smort Jesus med den helige ande och makt.
So if the Old Testament says that God has anointed God with the oil of gladness,
så om Gamla Testamentet säger att Gud har smort Gud med glädjens olja,
and the New Testament says that God has anointed Jesus with the oil of gladness, with the Holy Ghost,
och om Nya Testamentet säger att Gud har smort Jesus med den helige ande,
it may well be that the oil of gladness is a symbolic way of speaking of the Holy Spirit.
Så kan det vara på det viset att glädjens olja är ett bildligt uttryck för den helige ande.
But this, of course, we cannot be dogmatically sure about.
Men detta kan vi inte vara dogmatiskt vissa om.
Another passage that indicates a plurality in God is in Psalm 2.
Det är en annan text som visar att det är en pluralitet i Gud är Psalm 2.
There the passage speaks of the Lord's anointed.
Där talar texten om Guds mode.
Who is also God's begotten son.
Som också är Guds enfödde son.
Who is the supreme ruler over all the nations of the earth.
Som är den överste regenten över alla folk på jorden.
And certainly this indicates that he is a divine person.
Och detta visar ju att det måste vara en gudomlig person.
And yet he is begotten by God.
Och likväl är han född av Gud.
And called God's son.
Och han kallas Guds son.
The critics of course again say that these words are addressed to one of the Hebrew kings.
Och nu säger ju kritikerna att de här orden ska syfta på en av hebreernas konungar.
Psalm 110, verse 1, also speaks of a plurality of persons in God.
Och Psalm 110, vers 1, talar också om en pluralitet i Gud.
You remember that this is the passage on the basis of which Jesus asked the Jews how Jesus could call, how David could call the Messiah Lord if he was his son.
Ni kommer ihåg att Jesus citerar denna psalm mot judarna och frågar hur kan Messias vara Davids son när David kallar honom sin herre?
The Lord who is addressed here is made ruler over all things.
Den herre som här tilltalas har gjorts till herre över allting.
That's certainly a way of describing God.
Och det är ett sätt att beskriva Gud.
And yet he says that the Lord has given him this position of being ruler over all things.
Och likväl står det att Herren har givit honom denna ställning att vara herre över allting.
And again, we therefore have an indication that there are several persons that can be looked upon as being divine.
Därför har vi återigen ett vittnesbörd om att det finns flera personer som vi kan se på som gudomliga.
One of the clearest indications about such a plurality of persons is found in those passages of the Old Testament that speak of the angel of the Lord.
De klaraste vittnesbörden att det är på detta vis är ju de ställen som talar om Herrens ängel i Gamla Testamentet.
The very name distinguishes the angel from the Lord himself.
Själva namnet Herrens ängel skiljer honom från Herren själv.
The word angel means someone who is sent.
Ordet ängel betyder en som är utsänd.
And so the angel of the Lord is someone who has been sent by the Lord.
Så Herrens ängel, det är alltså den som är utsänd av Herren.
And yet at the same time the angel of the Lord sometimes is called by the name Yahweh.
Och likväl så benämnes ibland Herrens utsände, Herrens ängel, så som Yahweh, så som Herren.
Or he's called God.
Eller han kallas Gud.
We might look at a few of those passages.
Vi kan se på ett par av dessa ställen.
First one is in Genesis chapter 16.
Det första är i första Mosebok 16.
In verse 7 it says the angel of the Lord found Hagar.
I vers 7 står det att Herrens ängel fann Hagar.
In verse 9 it says that the angel of the Lord spoke to her.
I vers 9 ser vi att Herrens ängel talade med henne.
Again in verse 10 it says the angel of the Lord spoke to her.
Och i vers 10 att Herrens ängel talade med henne.
And verse 11 the angel of the Lord spoke to her.
Och återigen vers 11 Herrens ängel sade till henne.
And then in verse 13 it says.
Och så i vers 13 står det.
She called the name of the Lord that spake unto her, thou God seest me.
Hon gav Herren som hade talat med henne ett namn. Du är seendes Gud.
And the word Lord here is in Hebrew the word Yahweh.
Det ord som här i hebreiskan där det står Herren är Yahweh. Det ser ni att det är stora bokstäver.
So the angel of the Lord is called by that name which is never given to anyone except to the true God.
Med andra ord så används alltså det namn som bara kan ges till den enda sanne guden om Herrens ängel.
We'll look up a few more of those passages after the pause.
Efter rasten ska vi slå upp ytterligare en del ställen om Herrens ängel.